Då är det äntligen dags igen. Kim Ove Larsaf.
Larsaf?
Ja, jag tror det. Du heter väl Larsaf?
Nej,
du heter Karlsaf.
Karlsaf?
Karlsaf.
Saf kändes som att det var väldigt onödigt ord att sitta och säga hela tiden.
Ja, det var dumt. Det var dumt sagt av mig.
Jag vet inte. Det var...
Nej, jag vet inte. Det är bara skönt att äntligen få höra din röst igen. Du har ju varit borta i 2 veckor nu.
Det är intressant, för jag är ju, det är du som har varit borta. Och sen har jag...
Ja, om du kollar med lyssnarna så har de koll på att det var du som har varit borta. I alla fall.
Men du skickade en jättesvullen hals till mig sist.
Det var en gom.
Alltså jag kan inte prata, vet du. Jag har varit ute och rökt så jävla mycket heroin.
Och nej, det var en, cool, det var en gom. Det var en gom.
Ja, men det var onödigt.
Det var det, men ja. Det var en gom. Ja. Så att jag vill att du... Någon jävla...
Ja. Var det gomspalt eller?
Nej, det var det. Nej, inte, Kim.
Det var inte, okay. Nej, men det var, jag tycker du gjorde ett bra jobb som fixade till ett avsnitt. Jag tycker du gjorde det bra. Jag skulle gärna vilja berömma dig för det och säga grattis på något sätt. Så jag gjorde det bra. Nej, men det är vår i luften. Jag börjar längta till Dalarö.
Men det är verkligen inte vår i luften. Nej. Är du sjuk i huvudet?
Jag vet.
Det var vår i luften. Och sen så kom väderleksrapporten.
Jag vet. Men alltså grejen är att... Ja. Mm.
Det ska snöa alla dagar till på söndag, så långt jag kan se här i alla fall.
Mm. Det är jättejobbigt. Kan jag få sitta här klart låten? Det är vår i luften, jag börjar tänka på Dalarö och jag tänkte på de somrarna med nytt perspektiv. Du var som en kung där bland härskapens klippor. Va? Gud vad du behövdes i mitt liv.
Oj, vilken jättekonstig pausering mitt
i... Ja, jag vet. Det visst var det intressant.
Ja. Typ som att man ska svara såhär, ja.
Faktiskt en elev i min klass som sa, ja, min mamma säger att jag har betoningsfel.
Ja.
Det var väldigt provocerande. Det var väldigt roligt, tyckte jag.
No shit, sa du det?
No shit. Det är jättesvårt att göra betoningsfel.
Ja, jag fick en klump i halsen här, ja. När du sa sådär. Väldigt, väldigt svårt. Jaha, vart ska vi börja då? Vi måste ju börja ta tag. Att om du tänker dig nu att våra liv är som 2... olikfärgade, sammantvinnade garnnystan. Mm. Och om en timme så ska de vara helt, då ska de vara separerade på en rak linje var och en.
Ska det här alltså ta sig ifrån varandra, det här avsnittet?
Nej, men det ska vara tydligt vad som är jag och du.
Okay, det alltså, absolut. Det här känns ju som någonting som är viktigt för ett barn i stress till exempel. Va? Man reder ut vad som är vad. Om det är där vi är, så är vi där vi är. Jag hade ju kunnat tycka att den här liknelsen var för det första briljant. Om du hade vänt på den så hade det varit lite bättre. Okay.
Så du tycker att vi ska slå knut på oss ihop? Jag ska stoppa in saker i öppningar på dig. Nej, men, och stanna okay. Kvar.
Där. Du, kan vi... Det här... Nu sätter vi igång det här avsnittet. Gör vi. Och då tänkte jag att...
Ja, då är vi igång.
Jajamensan.
Vart ska vi börja?
Vi skulle kunna börja med... Jag vet inte var vi ska börja. Det känns som att när man har varit borta ett tag vill man alltid berätta om sina läkarhistorier. Jag har ju någon varje vecka liksom.
Ja, jag har ju dessvärre ett par nu också.
Har du? Då tycker jag du borde få börja. Det känns som att jag har tagit lite för mycket plats där.
läkarplats.
Ja.
Ja. Ja, men precis. Men jag, de sa det faktiskt också att ja, nu var det ju egentligen Kim som hade tid här, men ja, för den här gången så är det väl okej då. Nej, jag har ju inte varit hos en vanlig läkare, utan jag har ju då varit hos tandläkare. Du tror ju inte på tandläkaren, om jag har förstått det hela rätt, va? Alltså, för dig så är väl
vi måste ju vara försiktiga med att säga sådär, för att alltså, folk kan ju gå igång och jävuls. Men jag hävdar ju alltså att tandläkare är Nej, men vadå? Det hade ju aldrig behövts om vi hade betett oss som folk. Det är min, genuina åsikt.
Läkare också, va?
Nej, tandläkare.
Ja, men läkare då?
Nej, de behövs.
Men om vi hade betett oss som folk då, eller?
Nej, men alltså, sjukdomar av olika slag kommer ju alltid att spridas. Men hår i tänderna, alltså, det beror ju på någonting.
Mm. Ja, men om du blir attackerad då? Eller,
och tappar en tand, det är ju rent, det är ju bara för det estetiska då.
Mm.
Men har du till exempel levt livet som en flodhäst några dagar? Och för flodhästtandläkare, de är ju stora nu.
Nej, men om du tänker dig... Ja, du tänker dig alltså att om vi hade levt som vi gjorde någon gång på stenåldern. Då, för de hade antagligen inte ont i tänderna.
Då hade vi dött när vi var 45 med gula tänder. Mm. Så som det ska vara.
Ah, okej. Okay.
Nej, alltså grejen är så här att jag ska inte säga för mycket anti-tandläkare. Jag tror faktiskt till och med att det är många som har, som på grund av att deras tänder är så orena får andra sjukdomar. Det finns till och med viss belägg för det. Men jag tycker att belägg, på tal om det, beläggningar på tänderna. Mm. Snusa så behöver du inte gå till tandläkaren, brukar jag säga.
Ja, så har jag känt väldigt, väldigt länge. Det var ju ett tag sedan jag var till tandläkaren.
Mm.
Och ja, vad ska jag säga? Det har jag väl fått äta upp nu då. Nu är det klart.
Mm-hmm.
Men det som hände mig var att jag hade en gammal lagning som på något sätt har strulat till sig. Så det har kommit in bakterier under på något sätt och äter sig in i tanden liksom. På något sånt där ställe som inte är så lätt. Och borsta liksom.
Mm.
Och det har liksom inte gjort ont eller någonting sånt där. Och sen så gick tanden sönder. Det ramlade av en liten bit. En hörnbit liksom. Och då tänkte jag att nu borde jag gå till tandläkaren. Men det gjorde jag inte. För det gjorde inte heller ont. Nej. Utan det gick bra liksom. Sen började det ju ont då. Riktigt ont.
Mm-hmm.
Jag har graderat smärtan faktiskt. För smärta är ju lite konstigt på det sättet att den glöms ju. Det är ju svårt dagen efter att du har haft riktigt, riktigt ont och återinra liksom hur ont det gjorde.
Det är jätteintressant. Så, smärta, och jag tycker att av samma anledning är det också ointressant. Förstår du vad jag menar?
Mm. Så därför graderade jag smärtan på hur, för den var konstant hela tiden, jämnt. Och när det var som värst, då var det 8-9 av 10.
Mm.
Och då sov jag inte på 2 nätter.
För referens, en 10, blir det galenskap då?
Ja, 10 då orkar man inte mer. Nej. Alltså då vet man inte vad man ska göra liksom.
Nej. För man orkar ju inte en 8 heller hur länge som helst.
Jag var helt slut.
Mm.
Och nu så är det kanske en och en halv, två liksom.
Mm. Molar lite grann.
Lite grann. Nej, men då jag fick ju någon infektion som spred sig då från en tand, och sen har det gått runt i kroppen. Framförallt högerdelen av mitt ansikte.
Alltså en riktig sån infektion.
Ja, så att det jag skickade bild på till dig, det var ju alltså då en varböld som jag fick på insidan av gommen.
Mm.
Och det är ett litet snitt som är lagt där med skalpell då för att den ska läcka.
Nej, vart det så här allvarligt?
Ja, alltså jag kunde inte äta på typ söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag egentligen.
Ja.
Så nu kan jag äta och sådär. Men jag har fortfarande den är inte helt borta än. Jag fick en penicillinkur då på 7 dagar som inte har tagit bort det helt och hållet heller på något sätt.
Vad var det för typ av inflammation då?
Ja, det är väl då bakterier som har gått ner i tandkanalerna och sen spridit sig därifrån, liksom.
Men vad sa de om... det här är ju riktigt äckligt. Mm. Faktiskt. Det lär du hålla med om. Det här är ju äckligare än röven min. För att det här är ju i ditt ansikte.
Mm. Ja, det är ju inte så synligt. Sättet. Det är inte jättesynligt. Nej, men
och man luktar att väl något jävligt?
Nej, det har inte varit så farligt faktiskt. Det var ju värst då när den... Alltså när den konstant läckte. Då smakade det ju... Alltså det var ju var i min mun. Liksom. Det är ju jävligt.
Men vadå, fixade doktorn det här på besöket? Eller hur? Berätta.
Nej,
jag var dit
först. Jag fick en tid. Jag eller ringde en sån här jourtid. Mm. Och då så fick jag en tid.
På tisken var det?
Nej. Det är, alltså, jag vet inte hur det fungerar, men de har typ jourveckor. Det finns ju massa olika tandläkare.
Jaha, det är fortfarande tandläkaren du har gått till för det här. Det är ju jätteintressant. Okej, okay, just det, det sa du.
Ja, det är ju tanden som...
Så det var britsarvet du var på då?
Nej, utan det är det jag försöker säga. Det finns ju, eftersom det finns massor av olika tandläkare, så har de... Delar de upp, så typ... En vecka är det de här, nästa vecka är det någon folktandvård. Och, ja. Så jag har varit till en privat tandläkare. Första dagen var jag dit och då fick jag en ganska sen tid. Och det enda han sa att det här kan jag inte göra någonting åt idag. Det är för sent. Alltså det är för lite tid.
Mm-hmm.
Och jag bara yes, jävla härligt. Woohoo!
Mm.
Ja, och då kände jag mig lite trött då. Men här, vid det här läget, så önskar jag då att jag hade bett om smärtstillan. Ja, precis. Det gjorde jag inte.
Nej.
Jag hade mina vanliga Ipren där då. Och de gjorde ju så att jag kunde sova en sömncykel. När jag var riktigt trött. Alltså sen när sömnen blev ytlig, då vaknade jag av smärtan liksom. Men ja, så såg mina nätter ut i ett lite för länge. Söndag fick jag ont. Måndag blev det ondare. Hade det inte blivit bättre tisdagen så ringde jag. Ja, precis. Tisdag ringde jag, var jag in på eftermiddagen. Onsdag var jag dit och då gjorde han ett ingrepp på tanden. Och torsdagen var jag tillbaks och tömde den här vargrejen.
Analsäcken.
Ja.
Men varför fick du... kom du tillbaks för att du hade planerat det eller...
Nej, han ville kontrollera och hade det inte blivit bättre. Alltså han la snittet på onsdagen när det var bedövat, så var det. Och hade det inte blivit bättre så var vi tvungna att ta penicillin. Och sen var jag dit då förra veckan igen. Då hade det blivit bättre, men det var fortfarande inte bra, men nu är vi färdiga med penicillinen. Och är det inte, alltså nu har den stått stilla kan man säga, den här. Det har inte blivit bättre eller sämre på, ja, ja, inte vet jag, en vecka mer eller mindre.
Mm-hmm.
Så det är kanske att jag måste ringa igen och ha mer penicillin. Vi får se.
Vad fick du för penicillin? Herracillin?
Nej, nu har jag slängt kartongen.
Vad fan? Det här är ju det roligaste avsnittet vi har spelat in hittills.
Ja, förlåt. Men det heter väl någonting på, heter inte någonting på, det är en vanlig penicillin alltså.
Kåverpenin?
Ja, är det inte det? Det känns rimligt.
Det är kåverpenin du har fått. Eller avopenin.
Ja.
Fenoximetylpenicillin. Ja, vad intressant. Men så det inte blir bättre nu heller liksom då?
Ja, jo, alltså det är bättre. Nu kan jag äta mat. Det gör inte ont. Och nu är det... Det gör inte ont. Det känns liksom... Jag känner med tungan liksom att det fortfarande är lite där. Och typ trycker jag på det så gör det lite ont. Mm. Men sådär. Ja... men det är inte färdigt än. Så jag ska in och då göra det som kallas för en rotbehandling på den här tanden. Nu är den 26. Men jag vill bara flagga för att det är faktiskt inte så farligt som... Alltså jag har ju gjort det en gång förut för länge sedan. På en tand. Och det... Min tandläkare som förut är 68 år är suverän alltså. Aldrig känt mig så lugn i en
vad
annan människas händer. Göran heter han.
Göran det?
Ja. Nej men han är ett jävla S alltså. Han känns lugn och trygg. Så det är, och han förklarar liksom att anledningen till att de flesta att det finns så många historier är för att man har gjort behandlingen när det fortfarande är som att jag skulle gjort det när det var som värst. För att man ska göra den, man ska försöka döda bakterierna och sen göra den. Då är det inte så smärtsamt liksom.
Då läker det bättre.
Ja, och det gör inte ont att göra. Alltså, är du inflammerad så gör det ont liksom. Om du har jätteinflammerade rötter och sådär. Om du har massa bakterier där.
Mm.
Men så han har gjort en behandling nu där han har fört in massa saker och tvättat. Ja, han har nästan gjort en rotbehandling, men jag vet inte skillnaden för jag är ingen tandläkare. Hur som helst så det ska göras i slutet av mars. Så att det ser jag fram emot.
Ja, men det låter som att du har haft en ganska härlig stund.
Ja, men och det var väl lite också min tur att hamna under kniven, så att säga.
Ja, det kände jag verkligen att det var. Mm. Jag hoppas att det ger sig nu.
Ja, det
läker hoppas. Fort. Det ska ju läka fortare när man är i slemhinnor och sånt. Det är ju dock bra mycket värre att andra ser när man är i slemhinnor. Så att, ja.
Mm.
Ja, men skönt för dig.
Så därför blev det ett försenat avsnitt nummer 101 då. Nu har vi ju pratat om det lite grann här i en kvart ungefär.
Ja, men det var intressant.
Jag har ju tandläkarskräck om det är någon det kanske jag skulle ha varit tydlig med från början.
Det hade nog gjort historien roligare, det är därför jag skrattar mycket.
Ja.
Skrattar på ett kärleksfullt sätt, för det är verkligen så att det är skiten.
Ja, fast nu är det borta också. Det är ganska skönt.
Har du botat skiten?
Mm, det var väldigt... jag var ju, alltså, jag sa ju det, jag förklarade det för honom också, att jag avskyr det här. Och han, gammal i gamet som han är, så sa han att ja, det är du ju inte först med, liksom.
Och det är sånt som funkar på dig, att någon säger så.
Nej, han sa inte det, men han var så lugn, vet. Lugn och mjuk. Så det var lugnt. Alltså det han gjorde, det var inte alls. Det gjorde inget ont. Det var skönt. Det ondaste var nästan att hålla munnen öppen så pass länge som
han. Ah, ja, men då var han bra på att bedöva och sådär också.
Mm.
För ja, det är ju också jävligt viktigt.
Ja, men ja, vi, det kommer mer.
Han, det låter som det.
Han sa, och nästa gång du kommer, då kan du ju ta med dig hörlurar och lyssna på någonting om du vill eller så, för att vi kommer hålla på i 2 timmar eller sådär.
Men vad härligt.
Mm.
Jag gillar. Men du, ska jag köra min uppdatering? Jag kör ju bredfront, ja.
Mm.
Ja. Så har vi den här, om man vill spåra förbi läkargrejerna så kan man göra det liksom.
Okay,
eller ska vi sprida ut det mer så att inte man kommer undan det, så att mitt i en annan historia så bara Varböld, så att folk liksom, jag vet inte, vi kan fundera på det. Jag håller ju på med mina naglar, jag har ju, det vet du ju.
Mm. Ja, det,
och ska
det
behandla mina naglar såna,
allt ifrån svamp till psoriasis har vi ju.
Ja, fast den sista diagnosen är ju klar nu. Det är ju lichen planus.
Ja, precis. Nu missar du ett ord där, va?
Naglar.
Nej, men lichen... det hette väl ändå lichen ruber planus?
Ja, jag tror att det är samma. Men jag vet inte. Ruber på latin. Ruber latin, det betyder det, väl rud.
Jag tror det var ryska pengar.
Röda. Nej. Ja. I alla fall så, det visar sig, jag vet inte hur mycket jag berättar om det, men det finns inga riktiga dunderbehandlingar för det här.
Nej.
Utan antingen så tar man en tablett som jag har provat nu i en vecka.
Mm.
Och om en kvinna tar den tabletten, då får hon inte få barn på 3 år.
Tur att du inte är kvinna och ska ha barn.
På 3 år, Mats.
Ja.
Vad är det för gift?
Nej, men det är väl fenomenalt, eller? Det måste vara jättebra.
Ja, alltså nu spelar det ingen roll. Men just själva grejen att i alla fall, jag tänkte säga jag provar. För det kanske kan funka liksom på mig. Grejen är att det är ju så mycket olika saker som man kan få fel med i den här, så att jag har aldrig sett något liknande. Alltså felen man kan få, helt enkelt. Allt från svamp i slidan till gulsot av att man tar den här. Men jag tänkte att
den rubbar, det är lite som penicillinet också.
Ja, den här det här är liksom...
Du trumfar, menar du?
Jag vet inte. Jag åt den i en vecka. Sen hade mitt fasta blodsocker fördubblats och blivit så högt som det aldrig har varit på 3 år. Så det var bara att sluta med den.
Mm.
Och då står det ju här att det är vanligt. Det är till och med folk som har fått diabetes av att äta tabletterna. Så att,
bra!
Det gick inte.
Mm.
Och då har jag ju hört av mig till min läkare för att tala om det. Och nästa tablett som hon har föreslagit då, för det finns inte så mycket behandling för det här. Det är alltså ett cellgift. Det kanske jag sa sist.
Oklart, jag minns inte.
Det är ett cellgift som man tar en gång i veckan. Och som har typ ännu värre biverkningar. Men journalanteckningen är den roligaste av allt. Det står så här. Brev information till patienten om att vi kan börja med metro XAT, eller vad den heter, istället. Men då behövs en lungröntgen före behandling då han tidigare rökt.
Va?
Det är ju rent jävla bull. Jag har aldrig sagt att jag har rökt. Jag har ju aldrig rökt.
Nej.
Jag kanske har rökt 10 cigaretter i mitt liv.
Det tror jag är det är underkant.
Det är nog i underkant. Nej,
det är så underkant.
Jag kände så här att jag skiter i det här.
Men kan det inte vara att de hör på dig att du är rosslig?
Jag vet inte. Hur den är så bara, nej. Det här får vara. Så nu har jag släppt det. Jag kommer inte behandla mig än. Jag kan inte behandla med cellgift.
Nej.
En av biverkningarna är alltså död på cellgift. Fast visserligen måste man ta för mycket tabletter då. Men det känns ändå så här. För att jag ska få finare naglar.
Mm.
Är det verkligen...
Är det värt det?
Är det värt det?
Ja, det är jag vet inte.
Sepsis, näs... Alltså, värsta konstiga grejerna. Tumörlyssyndrom. Alltså, fel på ögonen. Nej, så nu bara känner jag så här. Jag skiter i det där i alla fall.
jag känner mig lite... Jag fick biverkning av penicillinet. Jag äter ju inte... Det är ju bra, har jag förstått också. Jag har ju inte ätit jättemycket penicillin i mitt liv. Jag tror att sist jag gjorde det var typ 2012. Mm. 11-12 eller något sånt där. Men jag blev ju väldigt... hur
kissig
säger man
det?
Ja, precis. Det är vad det jag ville säga. Mm. På, men, och det gick ju över efter ett tag. Men i början blev jag det.
Det är början på en potentiell karriär som fissuranvändare.
Mm.
Faktiskt. Ja. Man kan äta mjölksyrabakterier i alla fall.
Ja, okej. Okay. Ja, jag åt ingenting. Eller jo, det gjorde jag ju till slut då. Men det var ju väldigt frustrerande för mig som gourmand också, vill jag säga, att inte kunna hetsäta på en hel...
Ja, det förstår jag. Det förstår. Tror du att den här podden mer och mer kommer att övergå till motsvarande Fråga doktorn, det som går på SVT?
Ja, det
fast,
hoppas
fast
jag.
Fast utan läkare då på plats?
Ja, det hoppas jag. Ja. Alltså att man frågar patienten.
Fråga patienten med... heter det. Mm. Och då kan man bara dra på. Du, ska vi lämna det här med medicin och hälsa och gå in på någonting annat?
Ja, det tycker jag definitivt.
Let's do it. Let's do it.
Vi drar till fjällen, fest hela kvällen. Wow. Ute och glider på snowboard och skidor. Så. Jag går i sportlov också. Det, ja, det ska vi inte glömma. Hur var det då?
Alltså min fru har ju en egenskap som gör att man verkligen vill ha hon som fru på sportlovet och att man verkligen inte vill ha hon som fru på sportlovet. För hon är otroligt peppad på gemensamma aktiviteter. Vilket du som känner mig vet att det kanske till och med är ett nödvändigt ont för en person som mig att man faktiskt kommer iväg och gör någonting. Lite som kanske du själv ibland skulle behöva.
Ja,
du vet,
definitivt.
Att någon styr upp lite. Men då åker vi, vi ska åka ner till Grövsjön, men Marit kom på att fick jag åka...
Kan du säga vart det var någonstans?
Grövsjön.
Ja, precis. Det lät som en sån här... För de som inte vet vad det är... Är inte det uppe vid Idre någonstans, eller?
Fem mil... Jag vill säga nordväst om Idre, men nu har jag ingen karta framför mig. Ska vi...
Vad har vi på Grövsjön?
Vad tänker du?
Ja, jag vet inte, det är så klassiskt. Filip och Fredrik brukar väl säga så. Vad har vi på, du vet, om någon namedroppar någonting. Vad som helst, Grängesberg, inte vet jag. Men nu var det Grövelsjön. Grövelsjön tror jag väl är typ den sydligaste same. Alltså det finns samer där.
Men det gör det väl redan i Idre, va?
Ja,
för Idre heter ju Eire också på skylten. Och det är väl samiska.
Okej. Okay. Mm.
Tror jag. Så då var det förstört då. Men det ligger ju väldigt nära norska gränsen. Och det är nordväst om Idre. Tack Kim. Bra jobbat Kim. Tack. Nej, då ska vi åka upp en dag innan. Vi är 7 pers. Och då har hon fixat då ett rum som vi kan bara få tillfälligt bo i. Så att vi kan flytta in i stora stugan nästa dag. Rummet har 4 bäddar, Mats.
Mm.
Vi är 7 pers.
Ja.
Efter att liksom alla barn ska, du vet, så här, vem ska sova på golvet, vem ska gått igenom allt det där. Vi har varit på en skidtur, men vi har inga pannlampor, utan jag har köpt 2 ficklampor på OKQ8 i Idre som jag har satt fast under mössan för att vi ska kunna åka. Så kommer vi hem.
Är det Rudolf?
Det är väldigt mycket Rudolf.
Alltså Sunes pappa.
Ja. Kommer hem och äter kvällsmat och sådär. Så allt har lugnat sig. Någon har varit ledsen för att de ska få sova där. Och du vet hur det är med massa ungar. Mm. Och sen ska vi släcka ner och somna. Eller ska vi käka då först? Då går ju brandlarmet. Eller alltså, det är bara en brandvarnare. Men det piper ju något jävulst när vi steker korv.
Mm.
Få öppna alla fönster och dörrar för att få det att sluta pipa. Sluta pipa. Några av ungarna sitter och håller för öronen och liksom har bara stress i blicken. För att de har liksom... Det är inte roligt där de är med.
Ja.
Alla lägger sig till rätta. Jag tycker att brorsans pojk ser lite hängig ut, så att jag liksom, men du Sven, är du hängig eller är du, eller liksom, är du sjuk eller är du trött? Nej, nej, jag är bara trött, så här. Ja. Ja, gött, alla lägger sig till ro och sen går jag, så spyr han på golvet där inne.
Mm. Ja, det gör.
Det är okej att skratta. Det är helt okej att skratta. Så bara, oh my god. Ja, men vänta nu, han har väl något sånt här som min pojk har, att han kan spy någon gång för att han har glömt att ha glasögonen på sig. Alltså lite migränaktig. Ja, ja. Mm. Så du vet, i mitt huvud så här bara, men det är lugnt. Det måste ju vara det. Och även om det inte är det, så är det som det är. Vi ligger, det är kört liksom. Alla har magsjuka. Nej, det är lugnt. Så jag slappnar av i det. Och så bara, nu ska jag somna. Då spyr han igen. Och då börjar ju det passera då, gränsen för vad man kan tro att... Förstår du? Det är svårt att i rimlighetens namn tänka att ja, men det här är nog bara migrän.
Men tar han sig upp i alla fall? Alltså,
nej, han spyr i sängen och allting.
Mm.
Mm. Men som tur var hade vi inte rinnande vatten i alla fall.
Nej. Ja, då så. Jag tänkte väl så att...
Så det var ju jättejobbigt för han och sådär. Men jag får tag på brorsan på natten, för han kommer nästa dag. Så jag får tag på han där på natten, så han säger att ja, men han brukar alltid spy två gånger när han har migrän.
Okej.
Okay. Ja, så då släppte vi det och på morgonen var allting bra sen. Men alltså, så hysteriskt. Och du vet, vi har packat all packning på en släpvagn, för vi får inte plats i en takbox någon mer.
Nej, det såg jag bilder på Instagram.
Och Marit har ju liksom, du vet den här känslan när man sitter och målar Warhammer-figurer och blir lite så här, för nu ska jag ställa dem snyggt och ställa färgerna i bredvid varandra. Och man får en sån här känsla av att nu gör jag det här. Det är någon kreativ slags ordningskänsla, vet du vilka jag menar?
Mm.
Den knarkar ju hon på och står och packar den här och tycker typ att det är coolare att vi åker med en släpvagn än att åka dit. Och sen ska allt det här packas in i lilla huset och sen i stora huset. Och sen kommer det mer folk. Men sen då när det värsta har lagt sig så sätter vi igång och har semester. Och jag har nu, år 2019, handen på hjärtat, tycker jag att skidåkning är jätteroligt.
Ja.
Jag vet. Det är otippat faktiskt. Kanske inte otippat om man känner mig de sista åren, men om man känner mig när jag var liten så är det otippat.
Ja.
Så jag åkte 4,5 mil skidor i helgen.
Ett halvt Vasalopp.
Ja, vi sa ju det till ungarna sen liksom. Hur långt tror ni vi har åkt jämfört med dem? Ja, vi kanske, det är ju så svårt att sätta liksom, de äldre förstår ju, men att man bara åkt ett halvt Vasalopp på hela helgen liksom. Det är helt sjukt. Ja. Nej, så det var jävligt mysigt. Jag tog med mig stora pojkarna då på torsdagen där vi ska åka upp på Karlfjället. För jag kände att det är ändå en sån grej som man behöver se. Det är ju faktiskt en ganska speciell naturupplevelse. Du vet, det är ju inga träd där och så vidare. Vi kom inte upp på Karlfjället för att det blåser så mycket.
Kul.
Lave blåste iväg på en myr. Det är faktiskt det roligaste jag sett.
Jag tänker mig att han blev som en sån här tumbleweed som man ser i västernfilmer.
Exakt,
det står en kamera någonstans där på fjället och så hör man bara blåsten och så ser man lave så här åker förbi med stavar och skidor och allting bara sidledes helt tyst.
Ja, alltså. Nej, det var jättebra. Alltså på riktigt, det var precis gränsen till storm där uppe då. Men vad heter det? Kuling, va?
Mm, det tror jag. Det är under storm.
Ja, om det var det 14? I alla fall så han hade jättebakhala skidor och så for han rätt ut. Det enda jag gjorde var att tog kort. Det var jag kunde inte göra något annat. Så det var faktiskt en jävla utmaning. Och jag hade en liten egen psykologisk eller mental upplevelse där också när jag var ute och åkte lite själv. Men du vet, det var ju länge sedan jag hade ångest nu. Eller svår ångest. Eller det var länge sedan ångesten styrde mitt liv.
Ja.
Tack gode Gud. Men det beror ju också delvis på att man kanske går i sina djurspår, eller hur? Så att man har ju hittat det man trivs med och det som funkar och allt sånt där.
Ja, och, men skidåkning själv är lite utanför den comfort zone.
Det är det definitivt. Och speciellt när man åker ut i skogen.
Mm.
Och i Grövelsjön, även om det är en del du vet, folk där och sådär, så är man rätt ensam.
Mm.
Och sen så skulle de andra åka i backen och jag kände så här, fan, jag åker ju inte i backen, så jag tar en tur. Jag ville verkligen ta en tur. Och sen när jag började åka så tänkte jag så här, nej, det här vill jag väl inte. Och då insåg jag att det var min gamla vän demonen som kom och hälsade på. Det var den som pratade till mig.
Ja, ja.
Och då började jag så här, då började ju alla de här, alltså du vet, tankesystemen. Jag har ju mycket så här att jag ja, men jag åker så där långt i alla fall då. Och sen säger demonen något annat. Och så, du vet, det är så här. Så till slut så bara, fy fan, nu har jag tänkt på det här så mycket. För jag åkte samtidigt. Så att jag kan inte vända. Inte ens om jag skulle genuint komma på att fan, jag vill vända nu och åka tillbaka och grilla korv. Så får jag inte vända någon mer, för då låter jag ju ångesten bestämma. Så då blev det en mil där själv på... I spåret. Och för mig är ju en mil, det är ju långt. Alltså du vet, när man inte är bra på att åka skidor så blir det en bit. Så att, det var jättebra, jag behövde faktiskt det. Jag behövde hitta... du vet, utveckling, det sker ju inte när det är som lugnast som man mår som bäst. Utan det behöver vara lite motgång. Och det är ju en av mina stora svårigheter, det är att vara själv. Jag ställer mig framför en scen. Ge mig ett ämne som jag inte ens kan prata om. Det gör mig ingenting. Men ställ mig mitt ute i skogen själv. Och då börjar det krypa i mig liksom. Då kommer klådan inifrån, som Lars Winnebäck säger. Så jag hade en dialog med mig själv och så åkte jag där. Och sen, jag har ju också lite så här, alltid haft lite så här, tänk om det skulle gå åt helvete. Jag har ju haft problem med ryggen nu ett tag. Du vet, kan tänka på det där med sockret, hur mycket tår man, hjärtat. Alltså du vet, alla de här rädslorna. Mm. Så bara, nope, det här ställer jag inte upp på någon mer. Så nu kör jag. Och sen körde jag, så jag blev svettig och du förstår ju då känslan att ha gjort loppet. Dels fysiskt, det är jätteskönt, men och sen att man har liksom klarat det här mentalt då liksom. Det kändes jättebra och det kändes som att fan, nu har det rullat på så mycket det här. Vi har blivit ett barn till, vi är fyra nu och sådär. Så att jag har hittat hjulspår i det också, insåg jag.
Ja.
Vad fort man hittar hjulspår. Alltså vad fort man bara går i samma...
Ja, man är väl ett van kreatur, vad jag kallar människa nu. Ja. Nej, men man är ju, man letar ju efter, vad säger man, trygga punkter.
Mm.
Det gör man ju jämt. Och det hittar man ju i hjulspåren. Alltså, det är ju det som blir tryggt på något sätt.
Ja.
Eller så känner jag i alla fall. Alltså, man det tar ju inte många dagar på ett nytt. Alltså ta bara till exempel när jag flyttade, det här är ju helt annorlunda, men det är ju samma typ av grej. Men när jag flyttade till den här lägenheten och gick till samma jobb, det tog ju inte många dagar innan jag hade gått upp den perfekta vägen till jobbet där jag inte behöver tänka liksom. Alltså, det är inte den perfekta vägen för övrigt. Men det är den trevligaste vägen till jobbet.
Ja. Ja, och sen så går man den tills den dag man dör. Eller tills det blir avstängt.
Mm. Ja.
Det är liksom...
Ja, men det är väl gött, eller?
Ja, det är inget fel med det för all del. Absolut inget fel med det. Men det, jag tror att man behöver bryta de där mönstren ibland.
Ja, det ska man definitivt göra. Ja, men alltså, och man mår ju ganska bra av att göra det också. Jag brukar bryta mönstren när jag mår sämre, tror jag. För att ge hjärnan mindre tid att grubbla.
Mm.
Alltså, då måste man tänka nya saker. När jag har mått sämre, då har jag gått andra vägar till jobbet. Då och då. För att nu...
Ja, gör du så alltså?
Ja, men för då håller man hjärnan aktiv på något sätt.
Ja. Ja, varför inte?
Ja, jag vet inte. Men det funkar i alla fall. Men hjulspår, bra eller anus?
Ja, jag vet inte. Jag tror man behöver dem. Men mest anus, va?
Mm.
Mest anus, skulle jag säga. Mest anus. Jag läste, Skolverket har kommit fram till att man ska använda skärmar mer för barn mellan 1 och 6 år. Efter en, jag har inte, nu har jag inte det framför mig nu, men mer eller mindre har man kommit fram till att barn lär sig väldigt mycket av skärmar. Så att man ska införa det typ på dagis och sånt då, så att man ska kunna ha pedagogisk verksamhet på det.
Mm.
Och då är det ett gäng föräldrar ska jag säga, som har ställt sig emot det här då, för att barn inte behöver mer skärmtid än vad de redan har. Och det är ju en sak i sig, men det här har fått mig att börja så här, vad är det för värld vi lever i egentligen? För det första, har det inte blivit mer och mer så att, för jag menar, om skolan kommer på att, vi säger så här, skolan kommer på att men vi ska ha gympa 5 dagar i veckan. Är det inte meningen att du som förälder och familj ska anpassa dig efter det då? Eller är det meningen att skolan ska anpassa sig efter dig? För att argumentet från de här föräldrarna var ju då att ja, men de sitter så mycket vid, och det är så svårt att få dem att sluta sitta. Ska de behöva sitta i skolan nu också? Mm. Jag börjar bli lite frustrerad. Jag ser det här mer och mer, tycker jag, att vad har man för syn på olika instanser och vad har man för syn på sig själv och vilken roll har man själv som förälder liksom? Till exempel så, även på liksom så här, nu ska jag inte säga att det har varit så i mina lag, men i vissa lag i fotboll och innebandy och sport och så kan, ja men den här ungen ska inte stå i mål för att den behöver röra på sig. Kan man. Alltså okay. Så att man ger liksom uppgiften vidare, den uppgiften som man egentligen borde äga själv som förälder, va? Den ger man vidare till skola och till dagis och till fritidsfolk, alltså du vet, för att man gör det inte själv. Och jag börjar fan bli lite orolig, det känns som att det här har ju sagts i alla årtionden någonsin att barn, du vet, barn blir för bortskämda. Vi måste göra något åt det. Det såg man väl redan på Platons tid att man tyckte att det var så. Men jag börjar fan tro att det börjar bli på riktigt nu. Så det var härom året när jag var uppe i fjället. Jag kanske har berättat om det på podden också. När jag hör en mamma och en pappa stå och prata med sin hund, tror jag. Och så kommer jag runt hörnet, så är det deras barn. Och så tänker jag så här, det här barnet måste kanske ha något handikapp eller någonting, eftersom sättet man pratar med barnet på liksom. Men du gubben, det kommer vara jättebra här uppe. Ja. Sådär. Ja. Och då tänker jag att det ska inte jag döma. För jag var verkligen på sån vår solshubör då. Så att jag tänkte att det här ska inte jag döma. Så kom jag fram. Så bara, det är typ en 12-årig kille. Så vad fan är det som händer här? I alla fall, det kan inte bli värre än så här. Då tar mamman upp en näsduk och snyter ungen.
Ammar honom lite efteråt också.
Ja, men exakt.
Eller?
Och det har blivit så att, alltså, det som händer är att vi föräldrar, jag säger vi, för jag är också förälder, vi försöker skapa så bra förutsättningar för våra barn som möjligt, eller hur? Vilket är en dålig förutsättning. Du vet, jag kom att tänka på när Nicke, min storebror, var liten, och de hade ju en ö som de byggde kojor på. Han åkte moped, fast när han inte var 15, till en båt som inte hade flytväst, åkte över till ön och byggde en koja. Det fanns inte en vuxen människa inom kilometers räckvidd. Bara för referens så tände de ju eld på den ön som en kul grej och brände ner den, kommer du ihåg det?
Mm.
Ja,
och sen kom de, att vi kan prata om det i...
Ja, möjligt. Och så kom de på efteråt att just ja, vi hade ju en kanin på ön.
Ja, just ja.
Ja. Och jag säger inte att det är liksom motsatsen till. Jo, det är motsatsen. Jag säger inte dock inte att vi behöver hamna där. Men nu, det håller fan på att spåra ur. Alltså, vi försöker liksom göra det så enkelt för våra ungar. Så vi tror att då är vi bra föräldrar, va? Och jag tror att det här är någon slags kompensation. För jag menar, om dina ungar sitter för mycket vid en skärm, om du verkligen känner det, så att du tycker att det är ett problem att skolan ska börja undervisa med skärmar, då är ju ett tips att man går till sina barn och tar av dem deras skärmar.
Mm.
Det kan man göra direkt. Man behöver inte. Ja. Men det är inte så resonemanget går, va? Jag tycker jag ser det här överallt.
Ja. En av mina kollegor skickade en ganska rolig meme på det här. Typ så här på inte vet jag, på 70-talet så var det typ, det var en bild på en lärare, föräldrar och en elev, ett kvartssamtal, ett klassiskt utvecklingssamtal. Och sen stod det typ, ja, alla vuxna stod och så här hytte med fingrarna mot eleven. Och texten var typ, ja, det stod så här 1970 eller någonting i den stilen. Och så här, då, ja men, varför har du inte bättre betyg? Eller varför gör du inte bättre ifrån dig i skolan? Och sen var det nutid, då var det alla runt läraren. Och sen, varför har inte eleven bättre betyg? Aha. Alltså att det är lärarens fel att eleven inte pluggar. Liksom,
men det är alltid någon annans fel.
Ja, men precis. Ja, det är väl det där som är hela problemet. Att man förskjuter och förnekar problemet på något sätt. Du har typ, det behöver inte ens vara ett problembarn, utan ett helt vanligt barn. Alltså utan någon diagnos eller någonting sånt där. Men som kanske inte tycker att X är så kul. Alltså om vi säger, inte vet jag, vi säger att det är matte, för det kan många relatera till. Men då istället för att man peppar och så här bara, ja men kom igen, nu gör vi det här. Alltså du måste kunna det här. Det här måste du kunna. Och sen är det slut där. Så är det typ så här, ja men undrar, finns det inte någon nallebjörn med ringar på som man kan räkna med? Eller någonting sånt där då? Eller, alltså man börjar liksom direkt leta efter någon lösning. En individuell lösning för den personen. Ja, men han tycker ju så mycket om Star Wars. Skulle man kunna byta ut Kalle mot Yoda här?
jo, men det roliga är ju att grundtanken är ju bra, att man kan individanpassa utbildningen och sådär. Men det är ju inte på den nivån man har hamnat.
Det är ju är det inte bra att lära sig att om jag bara ger mig fan på någonting så kan jag klara det också? Alltså,
Den
saken är väl också en värd, alltså det är ju också en värd kvalitet att någon gång kunna få liksom.
Jo, men du ser ju hur anpassat allting blir, kost, arbetsmiljö, allting ska anpassas så till den milda grad att en vanlig person som bara ska komma och jobba, det kommer snart inte att finnas någon mer. Jag såg nu att de hade ju sagt till i skolan att man skulle börja ha det här, vad fan heter det, glöm bort vad terminologin är, men alltså att man ska bemöta utan för mycket känslor. Gud, vad pinsamt. Det tappar ju lite poängen om man ska kunna förklara det här. Det finns i alla fall en pedagogik där man inte är så emotionellt, alltså till höger och vänster. Ja, lågaffektivt bemötande. Nu kommer jag fram till
okay.
Det har man gått ut till lärare och sånt också i skolor och sagt att vi ska ha ett lågaffektivt bemötande. Och det har gjort att våldet har ökat i många skolor. För slutsatsen av det man drog var att man inte ska bry sig, typ. Och folk fattar inte. Alltså, det är ju som någon säger, liksom, ja men, jag har suttit i någon möte med någon från någon sån här instans från socialen, liksom, men ni har ju ett lågaffektivt bemötande och pratat om den termen, liksom. Ja, alltså absolut, men om någon gör något som jag tycker att man blir förbannad över, då blir jag förbannad. Jag kan ju inte hålla på och gnugga in allting. Men alltså ungarna får liksom inte, du vet, om någon höjer rösten så då får du gå hem idag. Det där ska du inte behöva ta liksom. Det har blivit så. Vad får vi för jävla skörbjuggsbarn som, det är ju helt sjukt ju. Alltså vad fan, det är klart som fan att vi ska sätta upp höga mål och liksom ge våra barn möjligheten till allt, till hälsa, till utbildning. Men för fan, sluta curla dem.
Ja, det blir svårt.
Jag tycker att det enklaste är att skaffa en katt, se till att den blir på smällen och kolla hur hon tar hand om sina ungar. Då vet man. Nej, men alltså på något sätt så är det ju så. Du vet, vi har ju haft, alltså, om vi pratar om Darwins teori liksom på människor. Nu ska jag vara försiktiga för att det här kan också leda ut till andra konstiga saker. Men om vi ändå förstår att den har funnits någon gång genom tiderna. Det vill säga att att den som orkar, den som förmår, den som har styrkan, den som är frisk nog, den kommer att överleva, va? Det har ju vi ersatt med ett socialt skyddsnät som är typ 8 varv. Så att nu finns inte det kvar någon mer. Och det är väl bra, för att vi ska ju inte liksom lämna folk åt slumpen. Du vet, bara för att man har till exempel får diabetes när man är 33 år gammal eller behöver få värktabletter utskrivet var tredje månad, så får man ändå leva. Det är jättebra.
Ja.
Och jag borde väl om någon inte klaga på det. Jag förstår det. Men den egna drivkraften, alltså den egna ansvaret för den egna människan, den egna grejen, där måste liksom, där måste vi bli bättre. Du vet, om man sitter på ett möte så är det så här, ja men du vet, den här läraren är kanske inte så bra på att hantera just det här problemet. Men vadå? Det är ungen som ska hantera det. Kom igen, han får väl rycka upp sig liksom. Om det nu är min äldsta son. Alltså man kan inte lägga det till, det är alltid någon annan som ska ta ansvar för allting. Vad händer den dagen man ska ta ansvar för det själv? Eller kommer bara inte den dagen?
Jag vet inte. Det är väl möjligt att det är så. Att det aldrig, att man lyfter hela tiden bort ansvaret på någon annan. Ja. Jag har inte en aning.
Jag har ju alltid sagt till dig att du är bra på att handskas med mina barn. Jag vet att i början så kunde du, hade du lite svårt att ta till dig det. Kommer du ihåg det? Det här är ganska länge sedan nu. För jag tror att du nästan tolkar som att jag bara sa något. Mm. Och det är för att du alltid har varit så här, ja men vad fan, om du slår mig blir jag förbannad, vad fan gör du?
Ja, precis.
Och då kan man ju tycka så här, ja men vänta, vad är det för typ av bemötande? Jo, det är ett helt normalt bemötande. Det är helt perfekt. Lär ungjäveln att om han slår dig så kommer du att bli ledsen, arg, besviken. Vill jag flytta därifrån? Vad det nu är för någonting.
Ja, precis. Ja.
Sen visst, om man har en unge som har svårt att kontrollera sig och slåss mycket, då kanske man inte kan skrika åt dem varje dag. Men det är ju inte där vi ska börja. Och det är precis det du säger. När någon säger så här, ja, men jag har lite svårt för matte, ja, men ska vi mysa här istället då och räkna kuddar? Det är det första man gör. Det ska ju vara i sådana fall en bit på vägen. Så jag vet inte, jag tycker att det börjar bli eländigt. Jag känner att det här är verkligen ett ålderstecken också tyvärr på mig, att jag börjar att snacka så här. Men någonstans så måste det bli stopp. Någonstans måste det här vana, det kan inte vara liksom att man ska behöva vara rädd för vad någon, för det är ju lite så det har blivit, så här, vad kommer föräldrarna säga om man gör så här liksom. Det är ju ett bra ansvarstänk, men ofta så är det bara obefogat liksom. En lärare, det är som om en lärare har varit lite sträng eller någonting, ska jag börja med att ringa rektorn eller ska jag börja med att fråga min son, vad fan gjorde du för att han blev så sträng då?
Ja, alltså jag vet inte, jag tycker bara man bör ta mer eget ansvar. Det är det enda som jag kan, alltså man, det är det första man gör när man sysslar med någonting man är duktig på själv. Alltså det här tror jag att många kan relatera till. Om man är någonting som man vet att det här är jag riktigt duktig på, och sen det händer ju att saker och ting går fel, att man gör fel eller sådär. Är man riktigt duktig på någonting, då sitter du inte och frågar vem gjorde fel, utan du vet ju, okej, vad hade jag kunnat gjort bättre i det här? Men det vet du ju bara då när du är bra på det du gör. Om det nu är att, ja men det kan ju vara att curla barn till exempel. Då blir det dubbelt. Nej men, är du med? Och den frågan känns som att man suddar ut väldigt mycket, och att man ersätter den med, alltså, vad hade du kunnat gjort bättre här istället för vad hade jag kunnat gjort bättre? Och det är väl det som blir själva problemet. Alla bara ställer sig frågan, vad hade jag kunnat gjort bättre här, så har man ju en enklare värld.
Ja, absolut. Det där är ju jätteintressant, för nu är vi 4 barn i familjen. Vilket betyder att det blir ju, alltså darwinismen är ganska stark. Darwinismen is strong in this one. Nej, men det blir ju så, vem ska få mest av glassen om vi serverar den? Eller får någon inte? Eller? Det blir en naturlig del av det hela. Det kan dock inte få vara det enda som händer. Men vi var ju borta helgen nu, ja, som jag berättade här innan. Och då pratade jag mycket med ungarna om, vad kan du göra för att det här ska bli bättre? Och om du tänker att det är laget före jaget. Just de orden har vi använt också. Att tänka de tankarna. Liksom, nu står jag i ett sammanhang här. Vad fan kan jag göra för att det här ska bli bättre? Inte, vad kan det här sammanhanget göra för mig för att jag ska ha det bättre?
Mm.
Och jag tycker att det är en nykter känsla. Och jag inbillar mig att i friluftsliv och idrott så får man mycket av det där gratis. Därför att det är, ja, så det är.
Ja, så är det definitivt. Det är det inget snack om. Det är, alltså, där tvingas man ju lära sig det. Du kan inte gå ut på en fotbollsplan och vinna alla matcher själv.
Liksom. Nej, precis. Och då läste jag, tänkte säga, jag måste läsa om det här med syskon och sånt. Och då finns ganska mycket entydig forskning som visar att folk som uppväxta själva, de har ju det mycket, de mår ju sämre när de blir vuxna också.
Mm.
Och då tänker jag att det är säkert det där. För att medan syskon så är det ingen, då kommer det inte komma någon pedagog och så här. Hur känns det för dig nu när du inte fick vara med på det här Fortnite-gamet? No. Utan det kommer vara så här, haha, du fick inte vara med. Och sen får man, jag säger inte att det är det bästa, alltså är du med? Man måste ju vara med och styra där också, absolut. Men det blir mycket som blir gratis. Man behöver inte liksom skapa situationer, pedagogiska situationer. Hur känns det nu? Utan det här bara skapas hela tiden.
Ja.
Så att, jag vet inte. Det hamnade jag i, jag vet inte, pekskärmar eller inte.
Ja.
Vi hade ju med oss mobilerna upp till fjällen också. Liksom. De sitter ju vid dem en stund. Jag tycker att det är okej, men nog ser jag en tendens att man använder telefonerna för mycket. Min nyaste uppdatering i systemet på telefonen har en skärmtidslås på.
Okej.
Som varnar mig när jag inte får sitta vid telefonen mer. Jag har inte ställt in den på något, utan jag lät det vara på original och bara lät det vara som en kul grej.
Okay.
Och en av dagarna så när jag tryckte på Twitter så stod det så här: din tid på Twitter är slut för det här dygnet.
Ja.
Och frågan är om, för vi pratar ju mycket om att barnen ska minska tid, men om man själv sitter och klickar, då är det ju väldigt svårt att hävda att barnen ska sluta. Så det kanske kan vara nya grejer att man skulle stoppa. Förstår du vad jag menar? Alltså att man skulle ha en dosmätare.
Men tänk ett steg längre här. Vad händer om folk får en hashtag livet-mätare då? Alltså,
ja, men det får de ju.
Ja.
Alltså vill man lyssna igen på avsnitt, då är man ju dum i huvudet. Men man får ju det.
Nej, men
jag menar att det är det som är problemet. Alltså såna här grejer, och det är lika med serier. Har inte du känt någon gång att du önskar att du vore en person som kunde ta dig i doser?
Mm.
Det måste väl alla som någonsin har sett en serie ha känt.
Jo, men det har blivit mycket mer balanserat för mig. I och med sambolivet.
Ja, men och sen jobb och sånt. Det gör ju att man får en viss struktur. Men innan dess.
Jag kan ju verkligen så här bincha serier. Bara, sätta mig ner en lördag, söndag och se typ 3 säsonger av någonting. Liksom, om jag är själv. Utan problem. Det är ingen fara alls. Och jag tänker inte en sekund på skärmtid. Kan jag också förtälja.
Aldrig?
Nej, det gör jag inte. Jag har accepterat att vi människor på ett eller annat sätt är cyborgs numera. Och det är väl det vi är.
Ja,
men telefonerna är ju bara som en bortkopplingsbar del av oss själva numera i västvärlden. Så är det ju.
Jag såg ju det här interaktioner via, alltså bilder, det vill säga att du kan filma ett rum och sen så kan du trycka på en knapp så inreds rummet i en viss stil. Jag kommer inte ihåg vad den här typen av AI heter, men det är en typ av AI som de håller på att utveckla nu. Skit i om det är en AI eller inte, men alltså det är helt enkelt så att du kan ta en bild och sen så kan du trycka be datorn att till exempel inreda ett rum eller men jag vill se hur det här ser ut på natten. Det är vitt på dagen. Sådana saker, är du med?
Japp.
Mm. Det tänkte jag på. Jag tänker på. Vi har inte pratat någonting snuskigt på hela programmet. Så jag tänkte att där ser jag en enorm potential faktiskt.
Ja.
Jag menar, har du någon sån här riktigt rubbad jävla sexuell fantasi som bara kräver ett hål, då kan du ju ha sex då med din partner fast via telefon, du kollar i telefonen. Då kan det vara vad som helst. Och så kommer man bara överens om att man får inte kolla i varandras telefoner efteråt. Okay. Är du med? Så är det lugnt liksom. Så då spelar det ingen roll om du har typ så här, ja, men jag vill gärna att det ska vara en jag vågar inte ens låta fantasin flöda nu för jag känner att det kan spåra ur. Men förstår du vilket förtroende man ger till varandra då? Så bara okej, baby, let's do this. Så sätter man på sig brillorna. Och sen när man är klar så, du vet, den andra ser helt vansinnig ut. Så bara, jag kommer aldrig att få veta vem den här personen låg med egentligen. Eller vad. Men nu ska vi sova. Visst är det en bra idé?
Ja, jag vet inte, Kim.
Jag tänker också att den möjligheten då att till exempel du går hem från dagis med ditt, nu är vi borta från sex, nu är vi på någonting annat. Du går hem från dagis med din son som du tycker att han är inte så jävla rolig och lite ful. Då kan du kolla via mobilen så har du liksom en högpresterande unge. Men du känner ju fortfarande handen i handen, va?
Mm.
Hur nära är vi då att bara låta brillorna vara på? Alltså de här VR-brillorna eller vad man hör. Är du med? Om jag tycker så här. Alltså Mats, han är ju, jag gillar Mats och allt sånt där, men han smaskar. Så kan jag kanske i det här programmet då bara ta bort det. Och då är vi, alltså nu är vi nära det. När man kan ändra rum. Alltså det här var då en mäklarfirma som hade utvecklat någonting. Jag vet inte om det var en mäklarfirma eller hur det var, men där du helt enkelt kunde gå in i ett rum och i det rummet då ta upp din mobil och via det här programmet säga så här, men jag är ju lite mer så här, jag inreder ju lite mer så här spartanskt. Så trycker man på det och då får du se det tomma rummet inredas på telefonen.
Mm.
Ja.
Framtiden.
Framstjärten säger jag.
Ja. Du vill ta in dig i porren.
Jag kan säga direkt att om det här kommer och det går att ta in dig i porren kommer jag investera.
Ja, okej.
Okay. För jag menar det är ju drömmen. Du behöver inte göra något konstigt, utan allting kan ske i den här låtsasvärlden bara.
Ja, det är väl kanske en låtsasvärld vi lever i. Och vill du som lyssnare investera i någonting, då föreslår jag Kim att du går in på www.patreon.com/livet. Och ja, men tar alla era livsbesparingar och lägger där.
Det är faktiskt en väldigt bra idé.
Det kommer att ge väldigt, väldigt mycket tillbaks. Det är ju inte långt ifrån att vi går ut på bli ett aktiebolag nu.
Nej, jag håller med. Nej, jag vill bara säga att på tal om det här med giltigt förfall, hatten av. Du vann. Du har haft det mest giltiga förfallet på 102 avsnitt, förra avsnittet. Grattis, Mats.
Vad är giltigt förfall?
Ja, men alltså, ja, men du vet vad giltigt förfall är?
Ja, men förfall.
Ja, man säger väl giltigt förfall?
Frånfälle? Nej.
Säger man inte giltigt förfall?
Förfall, det är ju mer, ja men typ.
Nej, man säger giltigt förfall. Accepterat orsak till förhinder.
Ja, okej. Ja.
Men jag har varit jätteosäker dock.
Ja.
Förfall är också översättning, alltså att något som förhindrar någon från att närvara.
Mm, jag läser ett exempel här. Skolbussen var försenad på grund av snöstorm och eleverna hade därmed giltigt förfall.
Mm. Jag måste säga att det känns bra för att för en gång skulle använda ett ord på rätt sätt. Det känns som att jag blir rättad väldigt mycket och att jag inte kan vara den jag är.
Nej, ja, men nu var du rätt. Mm. Du var rätt ute.
Men du, nu lär vi ju äta mat och sen är det yoga idag. Kommer du?
Nej, ingen yoga idag för mig. Jag måste passa, ja, på det där. Jag har mycket nu med hockeybocken och ska jag ju sluta röka och allt det där.
Och så börjar du tidningar på söndag. Jag vet, ja. Du har fullt upp helt enkelt. Mm. Men du, tack så mycket för den här gången. Kul att se dig.
Ja, tack detsamma, och ni där ute, ni tar hand om er som vanligt, så syns vi nästa vecka. Dags
rensa själen så jag sticker till Sälen. Platsen som uppfyller min ideologi. Massa bärsbrudar och schysst afterski. Dopa prylarna och dra till backen. Skidorna är på att gå med friska attacken. Nu är det dags för största bedriften. Jag har lite knas med att fånga liften. Jag brukar få ta hjälp av en grin i liftvärn. Men jag är stolt så det blir vandringsfärd. Utmattad och helt paj i kroppen. Sätter mig på knä, skriker äntligen toppen. Känner mig säker, känner mig stark. Precis som Stenmark är jag backens monark. Skitbil och på, dags att sticka. Böj mig fram, jag hör brallorna spricka. Tjacka i macken, provar igen. Tusen år i nacken. Står slått hela vägen, inte en sväng. Ligger 120 i kuperat terräng. Plötsligt smack, in i en gran. Aj, jag krossar mitt käraste organ. På sjukan säger doktor, benisfraktur. Det blir gips och en ordentlig kur. På kvällen så det skri med fet surmin. Kan bara dricka läsk, för jag går på penicillin. Borde tänkt mig för, innan jag testar pisten. Så jag sluppit blivit retad av liftmaskinisten. En bakslag för tjejernas favorit. Jag kommer nästa år som skider lite ens elit. Markoolio har funderat, han har tänkt efter. Det gör ont att spela alla på skitsemester.